Nåd var med er och frid från Gud, vår Fader och Herre Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, jag har kommit till din helgedom för att höra vad du, Gud, Fader, min skapare. Du, Herre Jesus, min frälsare. Du helige Ande, min tröstare i liv och död, vill tala till mig. Herre, öppna nu mitt hjärta genom din helige Ande för Kristi skull, så att jag av ditt ord kan lära mig att sörja över min synd och i liv och död tro på Jesus, och att varje dag leva mitt liv i helgelse. Det hör och bönar du genom Jesus Kristus. Amen. Vem är han som till och med förlåter synder? Det sätter vi som en överskrift över denna predik. Jag förmodar att de flesta av er har varit med om situationer som jag upplevt som ganska pinsamma. Någon person har plötsligt dykt upp på fel plats och vid absolut fel tillfälle. Festen som började så trevligt blev mens mycket spänd och jobbig. Varför kom han eller hon dit? Begriper inte att de hade inte där att göra. I den text vi har lyssnat till så stöter vi på en person som i många tycker absolut inte borde ha varit på den platsen. Det var ju en bjudning hemma hos en ärbar och fin samhällsmedborgare. Och då så skulle ju inte en sån kvinna som hon komma och förstöra tillställningen och den goda stämningen. Men den här kvinnan, hon ville träffa han som spred sån förundran var han än drog fram. Vem är han som till och med förlåter synden? Det är frågan som bordsgästerna ställer sig vid måltiden hos farisén Simon. Vid ett annat tillfälle utbrister folk: vad är det för en hedare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Nej, ingen utom Gud kan förlåta synd. All synd är först och främst synd mot Gud. Men vi vet ju att Jesus är Gud, så han har också makt att förlåta synd. Han säger: men ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synden. Det säger han som också har sagt att jag har fått all makt i himlen och på jorden. Och han som har all makt, han har också makt att förlåta synden. Författaren till klagovisorna, som vi förmodar är profeten Jeremia, han betraktar sörjande Jerusalems ruiner. Han skriver att hans ögon flödar över av tårar. Ja, människorna har gråtit floder av tårar allt sedan syndafallets dag. Man har gråtit vid sjuk och dödsbäddar. Man har gråtit av smärta. Man har gråtit av sorg och man har gråtit av saknad. Och ibland har man faktiskt också gråtit av rörelse. Och ibland till och med av glädje. Vi har lyssnat på nationalsången som har spelats vid det stora mästerskapen. Och segraren har stått på prispallen och tårarna har sprutat av rörelse i ögonen på den. Vi människor, vi är mycket bekanta med tårar. Och i vår predikotext så möter vi då en kvinna som gråter. Men hon gråter av en annan orsak. Hon gråter över sin synd. Hon gråter över sin synd. Det är inte så vanligt förekommande. De flesta människor vill inte bekänna och erkänna sin synd. Och därför så sörjer man ju naturligtvis inte heller över det. Ja, det är inte synden ett bekymmer. Där behöver man naturligtvis inte sörja och gråta över det. Och förresten, mina vänner, så är väl ordet synd mer eller mindre borttaget i vår tid. Den enda synd man egentligen talar om, det är väl att det var ju synd att du åkte dit i poliskontrollen. Du körde för fort. Det var ju synd att V75-man sprack på travbanan. Eller att det inte blev någon vinst på tipsbången. Det var ju synd. Men låt oss återvända till farisén Simons hus och betrakta vad det är som hände. Vi vet faktiskt inte vad avsikten med Simons inbjudan var. Kanske var han rent av nyfiken på Jesus. Kanske ville han lära känna honom närmare. Eller vilket som nog är mest troligt, så ville han i likhet med andra fariséer och laglärda samla mera bevis för att kunna anklaga Jesus. Som händelserna utvecklas så är det väl mest troligt att inbjudan inte hade någon särskilt god avsikt. Men hur som helst, Jesus är inbjuden. Men en som absolut inte var bjuden, det var en kvinna med dåligt rykte i staden. En så kallad synderska. Hon hade en stämpel på sig om att vara en person som levde i yttre synder och laster. Den här kvinnan, hon får kännedom om vad Jesus är för någonstans. Att han är gäst hos fariséernas sida. Och hon lyckas på något vis krångla sig in till den här festen. Hon har med sig en alabasterflaska med olja. Och hon går alltså oombedd dit. Hon ställer sig bakom Jesu fötter och gråter. Hon låter sina tårar falla på Jesu fötter. Och hon torkar fötterna med sitt hår. En mycket, mycket vacker och gripande handling. Och därefter står att hon kysser hans fötter och så smörjer hon in den med den medhavna oljan från alabasterflaskan. Simon, som alltså hade bjudit in Jesus, han ser vad det är som händer. Och hur går hans tankar när han ser det här? Tänker han, och vad glad jag blir. Tänk att den här kvinnan, hon tycks ha fått ett nytt hjärta och nytt sinne. Hon har äntligen kommit till insikt om sin situation. Och nu vänder hon sig i tro och förtröstan till mästaren, han som är världens frälsare. Tänker han så? Nej. Där står han där. Hade han varit en profet, så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom. Att hon är en synderska. Han där, tänker han om Jesus. Inga högre tankar om honom. Han borde ha vetat. Han har varit en profet, så borde han veta hur hon är som ligger där. Och det är typiska tankar och ord från en självrättfärdig och i egna ögon mycket förträfflig person. Alltså hade Jesus varit en profet, som det ju ryktades om att han skulle vara, så skulle han ju visat bort den här kvinnan med dem. Fasat i vägen ungefär som en ovälkommen hund. Men han gjorde inte det. Han visade inte henne på dörren. Han visade inget missnöje eller förakt för henne. Farisén Simon, han räknade ju naturligtvis inte med att det var någon som skulle veta vad han tänkte. Vi brukar ju säga att det är oerhört skönt, för våra tankar kan i alla fall ingen se och läsa. Men Jesus han läser i Simons hjärta precis som i en öppen bok. Jesus behövde inte höra några ord för att veta vad som rörde sig i Simon. I Saltaren 139 salmen så heter det: innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Och hos Johannes så står det på ett ställe om Jesus: han visste själv vad som var i människan. Eller som det så mäktigt heter i en äldre översättning: ty av sig själv visste han vad en människa var. Som sagt, Jesus läser Simons tankar som en öppen bok. Och nu vänder han sig till Simon. Och så säger han: Simon, jag har något att säga dig. Jaha, säg det. Lyssna. Lite nyfiken av Simon. Kan det vara? Jo, säger Jesus, två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala så efterskänkte han skulden för den båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Alltså, vilken av de här två skulle älska den här snälla penningutlånaren mest? Vi vet att en denar, det motsvarar ungefär en dagslön. Så den ena var skyldig ungefär 50 dagslöner. Och den andra var ju närmare 1,5 års skuld han hade. Det var alltså betydande skuld det här båda gossarna hade dragit på sig. Men långivaren, han är så oerhört snäll och generös, så han efterskänker skulden för båda två. Inte skyldiga någonting längre. Simon tillfrågas nu av Jesus om vem som han trodde skulle älska den snälla penningutlånaren mest. Ja, det var inte precis någon 10 000 kronors fråga. Simon svarar som vem som helst skulle ha gjort: ja, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Och Jesus säger: ja, du har rätt. Den som fick mest efterskänkt. Vänder sig Jesus mot den där kvinnan. Och så säger han till Simon: Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, då gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sin fötter. Du gav mig ingen hälsningskyss. Men sen jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smår inte mitt huvud med olja, men hon har smått mina fötter med balsam. Därför säger jag det. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men det som har fått lite förlåtelse älskar inte. Nu ska vi titta väldigt noga med i vår text, så vi inte missar någonting här. Säger Jesus att den syndfulla kvinnan har fått förlåtelse för att hon har visat Jesus så stor kärlek? Säger han det? Säger han att hon har fått förlåtelse för att hon har visat Jesus så stor kärlek? Är det hennes kärlek som ligger till grund för förlåtelsen? Nej, men vi vet ju att ingen kan förtjäna förlåtelse hos Gud genom gärningar. Det heter: ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Och Jesus säger klart och tydligt i vår text, lyssna nu: hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Det är skillnaden, mina vänner. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men Simon då? Simon, han visar ingen kärlek till Jesus. Varför inte? Var inte Jesus Guds lamm som tar bort världens synder även för Simon? Var Jesus inte kvinnans säg som skulle krossa ormens huvud också för Simon? Jo, men Simon behövde i likhet med de andra fariserna ingen frälsare. Han var sig själv nu. Han iakttog det yttre uppfyllandet av lagens krav, och så menade han sig därmed var rättfärdig. Simon var en präktig och fin medborgare. Han behövde inte begråta sin synd, och därför älskade han lite eller ingenting. Men hörni, man behöver inte tillhöra fariseernas parti för att handla som Simon gjorde. De allra, allra flesta människor uppträder faktiskt som han. Vår tids människor och alla tiders människor handlar precis likadant. Man behöver ingen frälsare. Inte behöver väl majoriteten av Ljungbyborna någon frälsare? Det går ju bra ändå. Gud är väl kärlekens Gud, och om han nu finns så tar han väl emot mig för det jag är. Inte har väl vi Ljungbybor några så svåra synder så de behöver begråtas och ångras. Kära vänner, också vi behöver ta till oss av denna berättelse. Det finns faktiskt en rätt så stor farisé inneboende i allas våra hjärtan. Och då så sticker han fram sitt fula svintryne. Farisén inom oss, han har svårt att acceptera den fria och fullständigt oförtjänta nåden. Det vill inte farisén i hjärtat höra talas om. Och särskilt så gäller det mot andra människor, mot andra synder. Farisén inom oss har svårt att visa glädje som änglarna visar över en enda syndare som omvänder sig till Gud. Farisén inom oss har svårt att ta emot och älska den som har begått en svår synd, men som har visat genom trons frukter att hon eller han har begråtit sin synd. Jesus han bemötte alltid farisismen med stränghet och hårdhet. Han lagt märke till det. Han visade aldrig skonsamhet mot dem. Men människor som visar ånger och sorg över sin syn, de tog han med. Och det ska vi göra. Vi ska visa kärlek och vi ska förlåta sådana människor. Vi har själva fått så mycket förlåt. Ja, vi har ju fått allt förlåt. Nu vänder sig Jesus till kvinnan och så säger han: dina synder är förlåt. Dina synder är förlåt. Vilka ljuvliga ord. Tänk att få höra detta. Den förkrossade och förgråtna kvinnan får höra Jesus förlåtelse vila över. Du är förlåt. Nu står det i vår text att de andra gästerna, de frågar sig: vem är han som till och med förlåter synder? Ja, det visste de inte. Det visste de inte. Hade de vetat vem han var, så hade de inte korsfäst härlighetens herre, som Paulus säger. Tänk om människor i vår omgivning visste vem Jesus är. Tyvärr vet inte de flesta det. Jag var inbjuden på invigningen på Ljungby Arena för ett tag sedan. Och där var en ståuppkomiker som tyckte det var väldigt trevligt att köra en hel del underlig skämt som komiker måste göra nu för tiden för att det ska uppskattas. Han började med att uppmana till allsång. Och kan ni tänka er, han uppmanade att man skulle sjunga Pärleporten. Han har öppnat Pärleporten. Och han fick med sig 3000 personer i Ljungby Arena. I vad jag tyckte var hädelse. Det gjorde oerhört ont. Jag har ingenting emot att sjunga allsång, men där knep Lars Gunnarsson ihop käften som jätta. De flesta som satt där hade ingen aning varken om Pärleport eller vem han är som har öppnat den. Och än mindre hur man kommer dit in. De känner inte han som förlåter synden. Men du och jag, vi har fått lära känna honom. Vi vet vem han är. Vi vet vem Jesus Kristus är. Han förlåter synden. Vi får när som helst komma och lasta av hela lasset till honom. Vi känner vår synd och får det förlåt. Och han kan förlåta synden. Vem är han som förlåter synden? Jo, han kan förlåta synden därför att han har betalat för alla våra synder. Inte en synd som du har, utan att han har betalat för och livet och dött för. Och den betalningen, den gäller för evigt. Hans betalning på Golgata gäller för evigt. Han är nämligen densamma igår och idag och i all evighet. Omvänd er och tro evangelium, säger Jesus. Ja, evangeliet, det är ju det glada budskapet om syndernas förlåtelse för Jesus skull. Den som kommer till Jesus blir aldrig bortvisad. Men han vill att du ska komma precis som kvinnan kom i vår text. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda ska de bli snövita. Om de är röda som scharlaken ska de bli vita som ull. Om ni är villiga att höra ska ni få äta av landets goda, står hos Jesaja. Så slutar alltså Jesus med att säga till kvinnan: din tro har frälst dig, gå i frid. Den frälsande tron är tro på Jesus. Ibland kan vi få höra människor säga att jag var och en blev salig på sin tro. Och en del kan till och med säga att det står i Bibeln. Men det gör det inte alls. Det står tro på Herren Jesus. Så blir du frälst. Kan man läsa i Apostlagärningarna. Och på ett annat ställe: var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Jesus är föremålet, objektet för vår tro. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor får, genom vilket vi blir frälsta. Och den som tror på honom ska leva om han än dör. Amen. Jag lovar och välsignar vår Gud, som i sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäster ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare.